Här börjar Livsregler för en medelstor get av Ina Ekegård. Inläst av Oskar Askelöv för Saga. I vanlig ordning låter det som om bussen har lösa delar och kommer gå sönder. Men i vanlig ordning gör den inte det. Det enda som händer är att vi fastnar någon timme vid ett brofäste där en kokosnöttransport gått omkull. Och det är då vi ser dem. Det är när vi väntar på att bussen ska återuppta sin färd mot byn vi ser den stora flocken med giraffer. Majestätiskt kommer de strövande vid sidan av vägen. Jag räknar till 7 djur. 7 högväxta och förbluffande vackra giraffer. Stolta reser de sina långa halsar mot den afrikanska himlen. 12 kilo, Elvira, viskar mamma. 12 kilo tungt är giraffens hjärta. 12 kilo. Man kan förstås vara krass och säga att giraffen är ett djur med långa ben och lång hals. Att den behöver ett stort hjärta för att pumpa runt blodet genom sin omfångsrika kropp. Så kan man förstås säga. Men när jag får veta att giraffens hjärta väger 12 kilo, då tänker jag på kärlek. 12 kilo kärlek, tänker jag. Och mamma tänker likadant. Patrik. Han grubblade och skrev. Så hade morsan summerat honom. Min pappa var författare, men det var aldrig någon som ville publicera hans texter. De var redan skilda när han dog. Jag var 8. En lördag i månaden hade jag varit där, de där 2 åren efter skilsmässan. Han brukade plocka fram bragokex ur skafferiet, hälla upp jordgubbsaft i en mugg, placera en trave serietidningar på köksbordet. Sen smög han in på kontoret. Dörren på glänt. 12 romanmanus hann han skriva. 12 manus som efter hans död var spårlöst försvunna. Morsan gissade att han hade ett bankfack någonstans. Vi letade efter nyckeln. Kanske hade han slängt allt sammans. Hans enda släkt var föräldrarna i Borås och en bror i Tokyo. Han hade 2 kompisar från förr och någon slags flickvän som hette Boel. Ingen av de här personerna visste var manuskripten fanns. Att de var just 12 kom från Boel. På begravningen gömde hon sig bakom mörka solglasögon. Många år senare hade jag frågat morsan vad det var hon fallit för egentligen. Först kunde hon inte svara. Men sen sa hon att det var mystiken. Han var mystisk och snygg att se på. Hon sa att jag hade hans ögon. Det var rätt val, Patrik. Skulle du ta något från din far var ögonen rätt val. Det förvånade mig att hon inte såg det andra. Min kreativa sida. Det är så uppenbart att jag fått den från farsan. Folk trodde att han hade tagit livet av sig. Han var liksom den typen. Men hur farsan dog och hur han levde sitt liv hörde inte riktigt ihop. Den 18 december 1995 blev han påkörd av buss 77 vid Hornstull. På julafton samma år avled han på Södersjukhusets intensivvårdsavdelning. Morsan gjorde ingen större grej av det. Vi firade jul som vanligt. Hon och jag och Elsa, mormor och morfar, Jocke och Eva, kusinerna. Elsa hade just fyllt 3. Pappas död gick henne obemärkt förbi. Inte heller för mig var förlusten särskilt dramatisk. Vi hade ju ingen relation. Och på sätt och vis hade jag ju redan skaffat mig en ny farsa. Mackan var allt det där som farsan aldrig varit. Han var utåtriktad, intresserad, öppen. Han hittade på kul grejer, inkluderade mig i sitt liv. Mackan var äventyrlig, vågad, levande. Jag gav honom papparollen och han tog den.
Julia, det var fredagsmorgon på avdelningen. Helgen låg i startgroparna. Inte för att det spelade någon roll. Jag jobbade ju på helgerna också, åtminstone varannan. Och patienterna, de satt där de satt, alla veckans dagar. Ändå infann sig den där känslan. Man blev liksom lite lättare på något vis. Den kollektiva helginjektionen hade skjutits in i Göteborgs stora blodkärl. Utan hänsyn till arbetstider och jobbscheman spred sig vällusten genom stadens artärer. Turken nere i jourbutiken fick sin dos. Spårvagnsförarna, barnmorskorna på BB, polisen. Ruset räckte till och med för mig och mina kollegor på Solkattens äldreboende. Den stora klockan i korridoren visade på 09.49 och morgonsysslorna var klara. Alla satt upp i sina fåtöljer eller rullstolar. De hade fått kläder, kaffe och välling, macka med valfritt pålägg. Avdelningssköterskan Brittis hade lagt om Guns fot och gett Hilding hans insulin. Hon var larvigt hårt spacklad, Brittis, för att hasa runt på ett äldreboende. Desperat, hade Adam sagt. Garanterat 40-årskris. Han visste hur saker och ting hängde ihop. Det var hans andra sommar här. Vi hade dragit igång med städningen. Min torra mopp svepte över golvet för att strax avlösas av Adams blöta. Som om det skulle göra någon skillnad. Vi flyttade ju bara runt skiten. Socialt var städningen viktig. Det menade i alla fall Yvette, äldreboendets chef. Städningen ger personalen tillfälle att småprata med brukarna. Så hade hon sagt den där dagen i våras, när hon beviljat mig vikariatet. Hon hade sagt en del annat också. Att det gällde att plocka fram sin mer ansvarsfulla sida, till exempel. Om man nu, som jag, råkade vara 18 år och gå på gymnasiet. Yvette verkade vara den sortens chef som föredrog att sköta sitt arbete på distans. Varken Brittis eller den irakiska undersköterskan Badria hade någonsin sett henne på besök ute i verkligheten. Hon satt nog mest nere på kommunhuset, drack stora mängder kaffe från Selectautomaten och fantiserade om ett liv med Håkan Hellström. En affisch med artisten fanns uppsatt på hennes kontor. Jaha ja, Julia, sa Adam med ett tillgjort leende. När ska vi gifta oss då? Vi var så gott som klara med Nils golv. Jag plockade upp en rutig toffel och placerade den på gubbens sängbord. I 3 veckor